En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Idag så ska vi prata om det historiska statsbesöket som var både pampigt och enormt familjärt. Vi ska även ta upp att vår kung passade på att driva med Europas nyaste regent under besöket, mitt framför alla.
Och så ska vi prata om att prins Harry är tillbaka i Storbritannien och Kates krav för att gå med på ett möte med prinsen.
Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Vi måste såklart inleda veckans podd med det historiska statsbesöket som har ägt rum här i dagarna två. Vi spelar in idag onsdagen den 8 maj. Och Jenny, du har ju varit med på plats från början till slut när vi då tog emot det danska kungaparet.
Ja, och vilket statsbesök det blev. Jag hade ju det på känn. Jag gick upp klockan 5 måndag morgon och för att åka till TV4 och sitta i Nyhetsmorgon och prata om det. Och jag kände redan då att det här kommer bli fantastiskt. Och oj, vad rätt jag hade.
Men du hade ju pratat mycket innan redan när vi såg det här programmet om att just det här kommer att bli någonting annat än vad vi är vana vid att se vid ett statsbesök.
Ja, men det är ju också för att den danska kungafamiljen, ja, de är kungliga kollegor med den svenska, men de är också väldigt goda vänner och de är familj. Så det kunde ju inte bli annat än succé. Och jag tyckte att man såg det på programmet också, att det var, ja, det var de här obligatoriska inslagen som välkomstceremoni, bankett, svarsmiddag och så vidare. Men att man hade valt saker som båda familjerna tycker om. Det var mycket kultur. Självklart var det mycket fokus på försvaret. Passar ju bra nu när vi också är medlemmar av NATO. Man har mer gemensamt då med grannländerna kring försvarsfrågor och säkerhet. Men man hade gjort det på ett sånt roligt sätt. Men vi kan ju återkomma till det när vi pratar om de här programpunkterna. Men det var ett fantastiskt statsbesök.
Så du började måndagen då hos Nyhetsmorgon i TV4 för att prata om statsbesöket. Och sen åkte du därifrån raka vägen till Kungliga slottet. Eller hur såg dagen ut?
Ja, han åka hem, byta om i 5 minuter. Jag satt i klänning i tv. Och jag behövde byta om innan jag drog iväg. För det är ju också, på de här statsbesöken så står man mycket och väntar. Man står ganska mycket utomhus. Man behöver varma kläder.
Sköna skor.
Det vet ju du sen alla våra resor till London och jubileum och begravningar.
Man går och står mest hela dagarna.
Det gör man. Men det började ju med mottagningsceremonin. Och den var ju historisk på alla sätt och vis. Därför att man använde Vasaorden, den här kungliga slupen. Och det har man inte gjort sedan 80-talet tror jag. Så det var ju ganska unikt.
Ja, och det blir så himla pampigt på något sätt. Jag menar, vanligtvis så brukar man ju ta emot vid ett statsbesök vid hovstallet och sen åker man ju då i en kortege med häst och vagn till Kungliga slottet. Men just det här att kronprinsessparet mötte upp det danska kungaparet, också att de seglade in.
Rodde.
Vad sa du?
Nej, ja, danskarna seglade in.
De liksom anlände till Stockholm med kungaskeppet.
Ja.
Bara det var ju mäktigt. Och sen då att man välkomnade dem vid vattnet och sen steg på den här kungaslupen tillsammans.
Mm.
Och den är ju otroligt vacker.
Ja, men det är ju guldornament och när man ser de här uniformsklädda roddarna, de ro verkligen i takt på millisekunden. Det är så väl anpassat. Och jag stod ju vid Skeppsbron och såg den här kungaslupen då slida in vid en liten pontonbrygga. Hur det är möjligt att göra en sån smooth...
Utan motor på båten.
Utan motor, ja. Det var fantastiskt.
Det var ju också ganska så blåsigt. Så man tänkte där, hur ska det här gå? Men det där skötte de ju galant.
Ja.
En annan detalj som jag vet också vi har fått många frågor om, det var just där när kronprinsessan Victoria mötte upp kung Fredrik och kung Mary, så neg hon ju faktiskt för första gången för kungen och drottningen. Och då var det många som skrev till mig, varför gör kronprinsessan så här? Det handlar ju om att numera är ju det ett kungapar och då niger en kronprinsessa för dem.
Ja, hennes kungliga status är ju nu lägre än vad kungen och drottningen av Danmark är. Mm. Så då följer man ju den här gamla etiketten. Sen, jag fick också någon fråga om det, men vi har ju tagit bort hovnigningar i Sverige. Ja, men inte internationellt. Så vår kungafamilj följer ju de traditioner som finns i andra länder när de träffar utländska kungapar och så. Det gör man ju. Man håller fast, eller håller fast vid det. Men jag tänkte också på, det var ju inte sådär läge. Nej, men det var ju lite roligt att kung Fredrik, när han då klev av kungaslupen, så var ju han och Mary, eftersom de har högst kunglig status, först upp för den lilla trappan för att möta då Sveriges kungapar. Och det Fredrik gör är att han väldigt så här frejdigt slänger fram armen för att hugga tag i kungens hand och hälsa. Det var lite så här skämtsam gest, men väldigt gullig.
Mm. Och sen ser man, det som är så kul tycker jag, när man ser just det här när de hälsar på varandra i de här mötena, att säga, ja, kronprinsessan Victoria, hon niger för dem och handslaget är där som det ska vara, men det är ju ganska snabbt den här klappen på axeln, liksom lite så här, första steget de promenerar bort så är det ju liksom en hand om ryggen, lite så där, ja, men mer kompisrelationsaktigt. Alltså det ser man ju inte om man jämför till exempel med många andra kungahus, men Nej. Det är så tydligt tycker jag i de här mötena att så här, här har vi inte bara kungliga kollegor, utan vi är också väldigt goda vänner.
Ja, och familj, att de står varandra så nära. Och det återkom de ju till hela tiden. Men det som också var roligt, det var ju att jag stod ju och väntade ganska länge vid den här pressfollan på Skeppsbron. Och jag stod och spanade lite ner mot vattnet och man väntade på att solen skulle bryta fram. Och så kollade jag upp mot slottet, det finns ju en balkong då mot Logården, mot den sidan. Och plötsligt då så öppnades de här dörrarna till balkongen och utkliver Estelle och Oscar.
Det var fint att se.
Och de hade då danska flaggor i händerna, så de stod där och tjuvkikade och tittade ner. Och ja, jag skrev ju in till redaktionen för att jag tog en snabb bild där och en liten videofilm, så att de gjorde en grej på det på sajten.
Jag såg hur den rullade på sajten sen, ja, din film.
Ja, jättegulligt. Sen visade det sig på eftermiddagen där att anledningen till att Estelle och Oscar klev ut där, det var ju för att man ville ta en bild. Hovets fotograf tog en bild på dem. Jag såg aldrig fotografen, för hon hukade nog liksom lite underifrån sådär. Och sen satte man ihop det med en bild ifrån 80-talet tror jag.
1985, det var ju då på exakt samma balkong och då, så, det var ju då rörligt man publicerade ihop med den här bilden på Estelle och Oscar. Och det var för att liksom visa på att det här var senast danska gästerna välkomnades med viftande flaggor. Och då var det alltså 8-åriga kronprinsessan Victoria tillsammans med syskonen prins Carl Philip och prinsessa Madeleine som stod och välkomnade drottning Margrethe och prins Henrik med flaggor. Så det fanns ju en väldigt fin symbolik i det.
Ja, sen får man, om vi återgår till den här kopplingen då, familjebanden, så är det ju också så att de här två länderna har ju också en tradition av att vara faddrar till varandra och varandras barn. Mary är gudmor till prinsessan Estelle. Hon, Estelle heter ju också Mary i fjärde namn, tror jag.
Fjärde namn.
Och Fredrik är gudfar till prins Oscar, så det finns en koppling där också. Kronprinsessan, vår kronprinsessa är ju gudmor till prins Christian, va?
Ja, precis. Det känns ganska så självklart att de är det till varandras barn med tanke på deras nära relation.
Mm. En annan grej som var spännande tycker jag att, och det är också ett obligatoriskt moment i ett statsbesök, det är att den gästande statschefen och vår kung håller alltid ett pressuttalande. Och det gjorde de då i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Det är väldigt officiellt, det är väldigt pampigt. De står vid två talpulpeter kan man väl kalla det.
Men kan inte du berätta igen innan vi går in på pressuttalandet, för jag tror de som lyssnar är intresserade så här, först stod ni ju nere vid vattnet, ja, och tog emot kungaparet och sen då gick ju kungligheterna in på Kungliga slottet och så här, var tar ni vägen då? Gick ni samma väg, gick ni en annan väg, hur kom ni in till den här salen där de här pressuttalandena skulle hållas?
Ja, men det som händer är, vi var en jättestor pressgrupp, för att det här statsbesöket, det är det första Fredrik och Mary gör. Det är också internationellt väldigt uppmärksammat. Vi var danska och svenska journalister och fotografer. Det var också fotografer från Belgien, från Holland, från Tyskland. Det var journalister även från Frankrike, så det var enormt mycket folk. Så det som hände är att när kungligheten har gått upp för den blå mattan, som det var, upp för alla trapporna vid Logården och in genom balkongdörrarna där, då får vi vänta. Och det står ju massa folk runt omkring och tittar, men det är avspärrat. Men så kommer då en trevlig person från hovet eller från UD, för de är också med och arrangerar, och hämtar oss. Och då går vi i samlad trupp upp för... Det var ju någon som sa så här, trampa inte på den blå mattan. Men det är också så här, du vet, när liksom 30 personer ska stövla upp där. Nej, men alltså, det är klart att det trampades på den blå mattan. Det gick inte att undgå liksom. Nej. Men de är lite rädda om dem. De återanvänds ju och så där, tror jag att de gör. Men i vilket fall så får vi också följa efter, så vi går ju efter de kungliga. Sen går de in i ett speciellt rum, för de ska då hälsa på den danska delegationen, och danska kungaparet hälsar på den svenska och sådär. Så det är väldigt, de har ju en trevlig stund där då. Och under tiden så samlas vi i Lovisa och Ulrikas matsal. Då har de hovet satt upp flera rader med stolar, och sen får alla fotografer och tv-kameror stå bakom. Och sen kommer man till talen.
Det som var lite speciellt med det här statsbesöket, och det visar ju också på hur stort det faktiskt var, det var ju att SVT sände ifrån. Först sände de mitt på dagen då när danska kungaparet anlände till Stockholm. Det går ju fortfarande att se det på SVT.
Tittade du?
Jag satt och tittade, 100%. Och sen fick man också se de här pressuttalandena, och sen sände man ju också från den här galamiddagen på kvällen.
Ja, just det.
Så vill man kika på det så kan man spana in det på SVT Play.
Mm.
Men vi måste ju prata lite då om kung Fredrik och kung Carl Gustavs, de här pressuttalandena som de gjorde i samband med ankomsten till Stockholm. Kungen, han pratade bland annat om de starka banden mellan länderna. Så jag tycker vi ska lyssna lite på vad han sa.
Vi är inte bara grannländer och vänner. Vi är familj. Min faster och er mormor, drottning Ingrid, var en samlande kraft och symbol för tradition och förnyelse. Hon spelade en viktig roll i att främja relationen mellan våra länder.
Ja, det där är ju fint. Men kungen pratade ju också om hur vi tillsammans då, ja, länderna emellan, måste stå upp för Ukraina. Och det återkom genom hela statsbesöket där med Ukraina. Men vi lyssnar på det också.
Tillsammans måste vi fortsätta stå upp för Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina är ett hot även mot vår säkerhet i Norden. Nu står vi sida vid sida som allierade för att försvara vår frihet. Statsbesöket stärker våra försvarspolitiska partnerskap ytterligare.
Och självklart så pratade även kung Fredrik om de här starka banden som man känner för Sverige och den svenska kungafamiljen, och vi lyssnar även på det.
Drottning Mary och jag har glädjat oss mycket till att avlägga vårt första statsbesök här i Sverige. Det är en god start på ett nytt kapitel. Här i Sverige är vi utomlands, men vi färdes hemma vant. Här märker vi betydningen av bånd der holder over tid og tronskifte. Vi besøger jer, der står os nærmest først.
Det er jo fint at han siger, at her i Sverige er vi utomlands, men vi känner oss som hemma.
Jeg tyckte også, det var väldigt fint. Og sen også just den her meningen som man siger, at band som holder over tid og även over tronskiften. Altså det er så här. Ja, det var någonting så här starkt i att så här, nu är det en ny tid, en ny era i danska kungahuset, men ingenting kommer förändras i relationen till Sverige.
Mm.
Och sen också just det där att de valde att besöka Sverige som första land, att vi besöker de som står oss närmast först.
Mm. Men som sagt, det här med Ukraina, det återkom ju även i kung Fredriks tal. Vi bara lyssnar på hur han formulerar sig kring det.
Det är glädjligt, ikke mindst sett i lyset af den ulykkelige og brutale krig i Ukraine. Et stærkt Norden udgør ikke alene en del af vores identitet, men er en vigtig brik i Europas fremtidige sikkerhed.
Han siger jo bland annat, at et stærkt Norden er ikke bare en del af vores identitet, det er en vigtig bricka i Europas fremtidige sikkerhed. Og det er jo just nu enormt mycket fokus på säkerhetsfrågor och försvarsmakt. Det var det när finska presidenten Alexander Stubb var här för ett par veckor sedan. Det var det också när Frankrikes president var här. Och så är det ju hela vårt samhälle just nu, att man fokuserar mycket på försvaret.
Jag tyckte även det var fint att Fredrik belyste det faktum att nu efter att drottning Margareta abdikerade så är ju svenska kung Carl Gustav den som, alltså nu levande regenten som suttit längst på tronen. Och också att han säger att han är den som har suttit kortast. Vi lyssnar lite på vad han sa.
Du är nu Europas längst sittande monark efter min mor, din kusine, hennes majestät drottning Margareta den andra abdicerade. Jag är dagens dato, den kortest sittande. Men oavsett period står ingen av oss alene.
Det här lockade faktiskt fram massa skratt bland pressen.
Ja, men det kan jag tänka mig. Men också jag kan tänka mig hur mycket han har att lära av kung Carl Gustav. Alltså, ja. Det är klart, han har ju sin mamma som stöttepelare, men också att kunna prata då med vad han kallade kungen i sitt tal. Uncle.
Onkel Gustav.
Onkel. Ja. Gustav och tant Silvia, va? Sa han.
Ja, det sa han. Mm. Och det är väldigt familjärt och fint. Och man märker ju också att det här är två olika generationer. Vår kung tillhör ju nu den äldre generationen kungligheter. Han är ju lite mer officiell i sin stil. Inte jättepersonlig sådär. Men det är ju hans stil att vara regent. Det är så han gör. Men Fredrik, det märker man då i den här generationen som också då kronprinsessan tillhör, är ju lite mer fria i sitt sätt att beröra saker eller hålla tal eller närma sig människor. Så man såg verkligen det, och jag tyckte man hörde det lite på talen också, att Fredrik är mer fri där.
Märker man det också, du som nu liksom såg det här på nära håll, jag menar relationen till pressen, nu var det inte fråga om några så här enskilda intervjuer eller så, men jag tänker vid fototillfällen och såna tillfällen, att så här, det finns en mer avslappnad inställning, ja, kanske till att bli fotograferad och ha fotografer hack i häl.
Ja, det tycker jag. Mm. Det är en skillnad faktiskt.
Och sen så hade ju kungligheterna flera programpunkter under dagen. Bland annat så besökte de Kungliga Tekniska Högskolan. Och där träffade de ju både svenska och danska astronauter.
Ja, det gjorde de. Det var spännande. Jag satt och lyssnade på det panelsamtalet sen. Marcus Wendt var väl den som var senast i rymden tillsammans med sin danska kollega som också var där. Och så är det han, den lite äldre svenska astronauten. Fuglesang.
Yeah.
Jag kan inte ens uttala. Jag får ju säga det till lyssnarna, att jag är lite mör och lite sliten efter två dagars dygnet runt jobb. Men ja, jag ska försöka uttala alla saker rätt.
Vi hjälps åt idag, Jenny.
Vi hjälps åt.
Jag förstår att du är helt slut.
Ja. Men galamiddagen måste vi prata om.
Vi måste prata om galamiddagen. Alltså som du vet, Jenny, jag älskar ju att spana in galaklänningarna.
Jag vet, och nu vill jag höra dina analyser. Jag har ju sett klänningarna också. Jag vill höra vilken klänning var vackrast?
Ja, vackra. Jag tycker det finns två. Det finns en klänning som jag tycker liksom sticker ut i designerval och en som jag tyckte var vackrast. Vi delar upp dem.
Ja, börja med den du tycker var vackrast.
Ja, då måste jag säga att jag tycker att prinsessan Sofias klänning är vackrast av, eller var vackrast av dem alla. Och hon valde att återanvända den här duvblåa klänningen designad av Ida Lanto. Och den bar hon vid Nobel 2022.
Hur ser den ut?
Ja, men den är ju, det är en lite trekvartsärm. Den går upp ganska högt i halsen, lite nästan som en polokrage.
Är den tajt eller vid?
Den är ju tajt ner till kjoldelen, och sen så kommer en ganska så vid kjol med en markerad midja. Men just den här färgen tycker jag är väldigt, väldigt läcker. Och sen finns det ju då handgjorda som blomsterapplikationer på ärmen, uppe vid halsen och lite ner vid livet. Och om jag minns rätt så är det Tim Mortensen som har skapat själva blommorna till klänningen. Så att det är lite av, hela klänningen tycker jag ser ut lite som ett konstverk. Mm. Och sen matchade hon ju tyvärr bara hon igen med sitt privata diadem.
Jag tycker det är fint.
Det är fint, och det var ju liksom väldigt fint med de här topaserna som var placerade, de ljusa nu, de blåa. Mm. Det matchar ju klänningen jättebra, men varenda gång sitter jag ändå och väntar på, kan vi inte få se något annat diadem? Och jag vet att många andra tänker så också. Så det var min favorit när det kom till liksom den vackraste klänningen.
Mm.
Designerval tycker jag att kronprinsessan Victoria vinner. Hon bar ju en klänning med en vit bas och lite vit silverfärgade paljetter. Ganska så enkel vid den första anblick. Alltså den är lite så här...
Som ett fodral, men ändå, ja, lite viddig.
Precis, och liksom ganska så smala axelbanden då. Lite tajt och ett litet släp, men ändå inte så där superpampig på det sättet.
Fast det coola tycker jag med släpet var att det var ju fäst vid ena axeln bara.
Och gick ner liksom, hur ska man förklara?
Som en drapering eller någonting?
Ja, släpet började redan vid axeln och gick längs med liksom hela ryggen och sen ner på golvet. Och återigen såg vi då hur Christer Lindarf designat åt kronprinsessan Victoria.
Mycket snyggt.
Och det som är kul är att jag träffade Christer Lindarf på Elle-galans röda matta. Och då sprang jag ju såklart fram till honom när jag hade livesändningen och frågade så här, blir det några fler designsamarbeten? Och då svarade han så här, man vet aldrig.
Mm-hmm.
Och nu såg vi både då på galamiddagen så bar hon en klänning, signerade honom, och även när de tog emot danska kungaparet så var det ju han som designat den här helrosa looken som kronprinsessan bar.
Med kappa och klänning och liten hårprydnad.
Ja, även den hade Tim Mortensson designat. Okay. Men jag tycker det är kul att se liksom hur de har utvecklat det här designsamarbetet. Förra året såg vi kronprinsessan bära flera verkligen så här galaklänningar som han hade gjort.
Mm.
Och såklart att man väljer att bära svensk design en dag som denna.
Får jag då bara flika in att min favorit från kvällen var drottning Mary.
Ja.
Hon har då en kjol, jag tror det är ganska tjockt siden i guldfärg med mycket markerad midja, och så faller den sådär pampigt, man märker att det är tungt tyg i kjolen, och till den så hade hon en topp som var så här genombruten med, det var så här vinröda spetsapplikationer som, det såg nästan som att de vilade på bar hud, men hon hade ju under en så här väldigt tunt spetstyg. Eller inte spets, det kallas ju någonting annat.
Tyll tror jag, eller en tyllliknande tyg. Men det heter nog någonting finare för någon som kan tyger.
Men det var som att de här applikationerna klättrade upp mot hennes axlar och mot liksom bysten. Jättesnyggt. Och till det så hade hon då det här rubindiademet som faktiskt en gång i tiden tillhörde svenska kungahuset.
Det har det.
Men försvann till Danmark med, det var väl Karl den 15:s dotter va? Lovisa.
Ja, precis. Sedermera drottning Lovisa. Och det som var fint var att det här, det är ju liksom ett diadem, det är ett helt sätt med rubiner som är jättefint, och man har ju då, man kan flytta om de här, det är som blad nästan i hela diademet, så att det har sett ganska så olika ut beroende på vilken kunglighet som har haft det som sitt under historien, och det har varit både högre och lägre, man har gjort örhängen, fler broscher, så det har liksom flyttats runt ganska mycket. Så ser man en bild på det här diademet för många, många år sedan så ser det helt annorlunda ut mot vad det gör idag.
Men det är ju någonting med Mary och hennes kläder och stil som tilltalar mig i alla fall otroligt mycket. Det är som att vad hon än tar på sig så sitter det snyggt.
Ja, men hon är verkligen en modedrottning. Alltså det är väldigt fint. Och det som var kul var ju också att även Mary satsade ju lite halvt på återbruk, får man lov att säga. För den här guldiga kjolen som vi såg, den har de burit tidigare, bland annat på nyårstaffeln 2017. Och det är ju en dansk designer, Jesper Hovring, som ligger bakom det här.
Elegant.
Elegant, snyggt. Alltså, det är någonting också med guldfärgade kläder.
Jag har aldrig gillat guld förrän jag tydligen blev gammal. Hatade guld när jag var ung.
Är det sant?
Alltid silver, alltid.
Även på smycken och sånt?
Ja, men det låg också i tiden då på 90- och början på 2000-talet. Men ni hör hur gammal jag är. Men nu tycker jag guld är så otroligt vackert.
Jag tycker det är jättefint.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dag 2 på statsbesöket var ju, det startade ju med dunder och granater, alltså, minst
bokstavligt
sagt. Det var nämligen så att de två kungarna, Carl Gustav och Fredrik, och då även prins Carl Philip, men det var en liten överraskning att han var med för det stod inte i programmet, men de tre åkte ut till Berga amfibieregemente. Och Berga är ett ganska stort militärt område. Det är mycket kustlandskap och vatten och också liksom, ja, men lite så här skärgårdsmiljö. Och att komma ut dit, det är ju ett enormt säkerhetspådrag såklart. Mm. Men vi i pressen, vi bussades ut dit och sen så väntade vi i den där isande kylan.
Var det så att man blev, för igår var det ändå så här, det var lite solmolnigt men det var ju verkligen inte varmt. Och sen Nej. Också om ni då stod nära havet, det blir ja. Så jäkla kallt ifrån vattnet.
Is. Men alla vände upp sina ansikten mot solen bara för att få någon slags värme. Mm. Och jag tyckte synd om en del av fotograferna som inte, de hade ju liksom, ja, tunn jacka. Och små tunna tygskor.
Men kylning på ingång där borta.
Det är annat väder liksom i, och det är varmare i Danmark, men det var väl också så här Belgien och Nederländerna, de har ju sommarvärme nu liksom.
Körde du dunjackan eller hur?
Nej, men dum själv? Som jag är. Nej, men, nej.
Jenny.
På morgonen, du vet jag brukar vara noga med sånt. Ja. Men på morgonen så såg jag hur strålande fint det var, tänkte nej, jag klarar mig med liksom kashmirtröja, två underlag och min tjocka vinterkappa. Fast det gör man inte. Alltså ute på havet så gör man inte det.
Det var kallt.
Men nog om det.
Vi pratar om väder och vind. Ja, de vill bara höra kungligt.
Alla pratar om väder och vind.
Ja.
Men så kommer då de två kungarna och prinsen. Och det ska bli, vi står liksom på en liten ö. En liten miniö. Och de har liksom spärrat av så att vi inte går för nära. Den här bryggande kungligheterna och hela det sällskapet står. Det var ju också då utrikesministern, vår försvarsminister Paul Jonsson och den danska motsvarigheten, så ett stort sällskap. Och så visste vi då att snart ska den här uppvisningen börja. Och jag ser inte, men typ så här bakom pressfållan så smyger det plötsligt två svartklädda maskerade människor, män. Och plötsligt dyker de upp. Och jag bara tänker så här att så jäkla skickligt. Vi har ändå så här hur många ögon som helst runt omkring på oss, men de smyger sig på oss. Det är då attackdykare. Man ser inte deras ansikten. De bär ju såna här grodfötter på ryggen. De var fullt utrustade och med då automatvapen. Och sen började de skjuta. Du vet, man hoppar ju 2 meter högt. Vi stod ju kanske, ja men jag stod 4 meter ifrån. Och då hade vi ändå fått öronproppar av vår fina guide som hjälpte oss där. Men du vet, när man hör de här kulsprut, eller inte kulsprut är det inte, jag är dålig på vapen, men automatvapen, så dundrar det ju inne i kroppen. Det dundrar ju liksom i lungorna.
Det vibrerar ju i hela kroppen.
Ja, det gör ju det. Och sen så kastar de någon sån här rökgranat så att halva ön fylls liksom av grön och grå rök. Och då ser man inte heller, men då kommer det ju sån här stridsbåt från vattnet. Och de är ju så sjukt snabba så den stannar ju liksom på ett par sekunder och vet, drar upp så här svallvågor. Och så plockar de upp de här attackdykarna. Och sen fortsätter den här uppvisningen. Vi förflyttar oss liksom mot en annan brygga, kliver på en stridsbåt. Och kungligheterna och det sällskapet, de kliver då på en korvett. Det är ju ganska stor, i mina ögon väldigt stor båt. Om ni har sett dem så är de så här kamouflagefärgade. De har inga riktiga former. Det är väl för att undvika rader och sånt där, tänker jag. Så vi drar ut och det är fler båtar runt omkring oss ut i den här fjärden, liksom mot Horsfjärden. Du vet att de hittade ubåten för länge sedan.
Just det, ja.
Och så ska vi då få se en minsprängning. Och du vet, i och med att vi hade sett början på den här uppvisningen och var lite så här, oh, så trodde man att den här minsprängningen ska då vara som en gigantisk här kanon som bara sprutar vatten omkring sig. Det är det så, puff!
Ja, du förväntade någonting annat.
Ja. Men däremot då så kommer det sen en överflygning av JAS 39 Gripen och de flyger ju så lågt och det är ju också som att hela luften då bara så här dundrar. Men det är ju pampigt. Jag blir på något sätt väldigt berörd. Jag är väldigt ovan vid militära sammanhang och alltså jag har ju ändå besökt men i London med ukrainska blivande soldater. Jag har liksom sett mycket, men för mig är den där miljön, jag blir väldigt tagen av det. Även om det är uppvisning.
Att det känns olustigt, eller?
Overkligt.
Overkligt.
Mm. Vi står liksom i ett vårigt, soligt, svenskt kustlandskap. Och det är små fritidsbåtar som väntar vid avspärrningarna och allting är väldigt idylliskt. Men det är de här ljuden, tror jag. Mm. Ljuden från stridsflygplan, ljuden från granater och skott. Det gör någonting med en. Och jag tror framförallt att det får en att tänka på andra länder i vår närhet där folk upplever detta
dagligen.
Dagligen.
Och visst var det så att då var alltså kungen av Danmark, svenska kungen och prins Carl Philip på plats för att då ta del av den här uppvisningen och få information, antar jag. Mm. Och visst är det så att kung Fredrik själv har varit eller är attackdykare?
Ja, han har ju tillbringat ganska många år inom försvarsmakten i Danmark, gjort en karriär där, och han har tillhört ett väldigt omtalat elitförband, så att det med attackdykning, det kan han på sina fem fingrar, och han hade också väldigt mycket frågor och samtal då med flera av de dykarna som var där. Och då menar jag på att då har man ju också valt, man vill fokusera på försvar, NATO och säkerhet, men då väljer man att göra det på ett sånt här snyggt, bra sätt som ju verkligen så här tilltalar danska kungen och också pressen och oss andra, därför att jag kan skriva en bra artikel på det, det får uppmärksamhet, det är liksom en kedja av händelser där vi alla är beroende av varandra för att det ska bli så bra besök som möjligt.
Ja, men såklart. Och samtidigt då som den här uppvisningen skedde där du var på plats, då hade ju drottning Silvia och drottning Mary egna programpunkter. Och det har vi pratat om tidigare, det är ju ofta så att man delar upp statsbesöket liksom, så att drottningarna eller vem det nu är som hälsar på, man kör ett eget program och sen slutar man samman lite senare under dagen.
Mm.
Men de besökte ju bland annat prins Eugens Valdemarsudde. Fick vi se många bilder därifrån. Och sen så möttes ju faktiskt allihopa upp vid stadshuset där Stockholms stad bjöd på lunch.
Där var ju kronprinsessparet och prinsparet med också. Inte Carl Philip, för han hade varit på Berga med kungarna. Eller kom han sen till lunchen också?
Jag tror att han
gjorde
var med
det.
På lunchen.
Ja, men såklart han gjorde det. Ja. Förlåt, det är fortfarande mitt senila Jenny som sitter här efter de här två dygnen. Det är klart att alla samlades för lunch.
Ja, han var med. Han
alla var med.
Ja.
Kungen var med också såklart.
Ja, ja, det var de. Och apropå då att man väljer att utforma ett statsbesök för att det ska tilltala alla, så besökte ju kungaparen Forskaren, som är en nybyggd fastighet i Hagastaden. Och det ska ju bli som en slags hubb då för kunskapsutbyte och samarbeten mellan världsledande aktörer inom life science. Och jag tänker, de fick se så här, det var mat och det var liksom AI, det var väldigt många olika delar. Och jag tänker just här med kung Fredrik och kronprinsessan Victorias intresse för miljö och en hållbar framtid. Så återigen ett stopp som föll alla i smaken.
Ja, sen var det då på eftermiddagen dags för Nordiska museet, och det var många i alla fall av oss i pressgänget då, som hade sett fram emot det. Därför att dels är kultur och en sån miljö väldigt tacksamt när man tar bilder. Det blir väldigt vackra bilder. Och också att det är väldigt spännande ämne. Om ni inte varit på Nordiska museet, så åk dit. Det är pampigt, det är stort.
Ja, det är så fint.
Mitt i den här enorma entrén så finns ju en stor staty av Gustav Vasa. Precis under den, det är en liten trappa där. Där hade man ställt upp en flickkör, en dansk flickkör, som faktiskt Mary tidigare varit beskyddad av. Mm. Nu har man ju löst upp alla de här beskyddarskapen i och med att man har en ny regent. Men jag slår vad om att hon kommer att tacka ja till att bli beskyddare av den. Hon älskar den.
Så de tog då emot kungligheterna med sång när de anlände till museet?
Ja, när alla hade satt sig och sådär. Men det som var roligast, sen såg de den här fina utställningen på Nordiska museet som heter Nordbor, och som de gjorde en liten nedslag i den här utställningen. Och sen efter det så skulle Fredrik och Mary plantera ett äppleträd utanför museet. Det var jättefint. Det är ju så att trädet är ju redan planterat när de kommer.
Det stod på plats.
Ja, men, och det blommade, det var så himla fint. Men det kungen skulle göra var då att lassa på lite jord.
Alltså kung Fredrik.
Kung Fredrik, ja. Och Mary skulle sen vattna det. Då tar ju vår kung tillfället i akt. Han började skämtsamt då domdera runt kung Fredrik.
Det här var så roligt när jag såg rörligt på det här. Jag skrattade faktiskt.
Ja, men det som händer är att kung Fredrik, han ska ta den här spaden, så lassar han över jord och han tar ordentliga spadtag. Men då är ju inte vår kung nöjd, så han börjar så här peka. Ja, lite mer där också. Och där. Och du vet, vi som stod runt omkring började skratta, för att det är också så skönt att se vår kung på det humöret. Mm, han är ju rätt rolig då. Och Fredrik, han hakade på och så frustade han så här, två timmar senare. Och så tar han lite extra spadtag då. Och när han var klar så fick han en massa applåder. Och sen var det då Marys tur att vattna det nyplanterade trädet. Alltså hon går ju på såna här enorma stilettklackar.
De är så höga.
Höga. Ja. Så hon trippar runt där med den här vattenkannan som skulle skvätta runt över jorden. Och hon skämtade tillbaka, så hon tittade upp då mot onkel Carl Gustav och så frågade hon: är det nog?
Fick hon godkänt?
Ja, men kungen var med på noterna. Han lät henne vänta ett par sekunder och sen så godkände han det hela med ett nu. Och Victoria skrattade så himla gott. Hon stod ju, det är ju också så konstigt, man brukar ju se henne sida vid sida med dåvarande kronprins Fredrik. Nu är det som sagt en annan kunglig status, så att hon får alltid stå lite vid sidan om. Men då var hon och Daniel så himla gulliga, för de stod liksom och, det var ju lite kallt även om det var soligt, och liksom höll om varandra. Och Daniel liksom så här, ja men du vet, klappa lite på hennes hand, och de är väldigt gulliga.
Och sen så var det ju dags att börja på att runda av det här statsbesöket, och då hölls ju, då bjöd ju danska kungaparet in till en mottagning på kungaskeppet Dannebrog. Alltså det är ju så häftigt igen i det här att man kan använda en, liksom ett skepp som representationslokal, tycker jag.
Ja, och så bekvämt, för ja, att Mary och Fredrik bor ju också där då på natten. Och det ligger för ankar precis nedanför slottet, det är nära, det är bra och bekvämt, tror jag framförallt.
Så då gjorde kungligheten entré dit. Vi har sett ett klipp på både danska och svenska kungahusets Instagram som har fått en glimt av hur det såg ut inne på det här skeppet. Och det ser ju väldigt flott ut.
Ja, ja, det är ju, det är väl över 90 år gammalt, tror jag. Sen har man väl gjort förbättringar med inredning och så, men jag tycker ändå att man ser att man har bevarat så mycket av det som har varit. Så jag tror att det ändå, det speglar så mycket av, ja, men drottning Margretes tid och jag menar hennes pappa innan dess och så vidare.
Du vet, som den porslinsnören jag är, det har vi pratat om många gånger i podden, och jag har ju även en bästa kompis som tur är också är det. Vi satt och skickade de här klippen till varandra igår kväll. Titta vilket fint porslin, det var ju såklart Royal Copenhagen, de här
musselmalet.
Ja, men du vet, de här vita med blåa
musselmalet.
Ja, ja. Alltså de är bara, åh, vad jag,
det är så fint.
Ha dem.
Såklart.
Men sen det var ändå inte klart där, Jenny, på kungaskeppet, utan sen så klev de in på kungliga slottet igen.
Ja, det är dags för den här avskedsceremonin, och den är lite formell, och man tackar delegationer och hela sällskapet och sådär, och sen vinkar faktiskt den svenska kungafamiljen av då danska kungaparet i något, om det är västra valvet kanske, där bilar då kan köra in också. Så det var väldigt fint, och jag kan på något sätt tycka att det var väldigt tydligt, som jag sa innan, att det är två generationer kungar som möts under de här två dagarna. En innehar rekordet på antal regentår och en är den allra nyaste i branschen. Men de är också vänner, goda vänner och familj, och jag tycker att det märks så väl på det här besöket.
Ja, det var fint och historiskt. Det var väldigt kul att följa det här besöket under de här två dagarna. Och nästa vecka så reser ju Danmarks nya kungapar till Norge för att genomföra ett statsbesök där. Men en sak som slog mig just under det här statsbesöket, det är ju kungligheternas höga tempo. Alltså det blir ju otroligt intensiva dagar under ett sånt här statsbesök till exempel. Och vi har faktiskt fått en fråga ifrån Malin gällande just det här som jag tycker passar bra att besvara nu. Hon skriver så här: hej Jenny och Sara, tack för en underbar podd.
Tack själv Malin.
Tack. Jag är i den åldern att jag har föräldrar som är lika gamla som kungen och drottningen, och de lever ju livets liv som pensionärer. Vet att det inte är aktuellt för kungaparet, men hur hinner de återhämta sig? När får de tid för en tupplur på soffan eller en sovmorgon? Efter intensiva statsbesök från Danmark måste de ju vara helt slut. Hur gör de? Tack igen för en grym podd. Tack Malin.
De har hektiska scheman. Det är ju få i deras ålder, runt 80, som klarar av det här. De är extremt aktiva, och det är ju inte bara det att de syns i de här officiella sammanhangen, det är också mycket att man måste läsa på, man har kontorsarbete och så vidare. Men ja, det är ju kanske så här när de är lite äldre, minussidan med uppdraget som statschef och drottning. Så, punkt med det. Men uppsidan är ju att det är klart att det finns tid för återhämtning. Kanske inte precis när man absolut behöver det. Det kommer du berätta strax mer om. Men man får också tänka att kungafamiljen har långa semestrar. De har en väldigt lång sommarsemester. Då har de tid att återhämta sig.
Även jul och julledighet.
De har sportlov, de har påsklov, de har jullov. Det är ju inte alla vanliga familjer som har möjlighet att alltid vara helt lediga vid alla sådana lov och långhelger och sådär. Sen händer det ju också att kungafamiljen har programpunkter under något lov eller sådär. Det händer ju också. Men jag vill bara lägga in det att jo, de är privilegierade på det viset att det är klart det finns möjlighet att vara ledig också. Även om man är statschef eller drottning dygnet runt hela tiden året om. Det finns tid.
Men just det här som du säger är att man kanske inte alltid får den här vilan eller den här sovmorgonen när man som mest behöver den. Just som jag sa, jag är så imponerad över det här schemat. Drottning Silvia är 80 år. Jag gick in och kollade då, vad händer när de tackat av danska kungaparet? Vad gör drottningen idag onsdag till exempel? Nej, men då är hon redan på väg igen. Då ska ju kungaparet besöka Öland för att bland annat närvara vid något 100-årsjubileum och sådär. Och sen bara om en vecka, då kommer drottningen att resa till Thailand med Childhood Foundation. Så att hon håller ju verkligen ett högt tempo för att vara 80 år.
Det gör hon.
Det är imponerande tycker jag.
Kära lyssnare, vi har kommit fram till veckans Harry och Meghan.
Ja, prins Harry är tillbaka i Storbritannien. Idag, onsdagen den 8 maj när vi spelar in, så har faktiskt Harry återvänt till London. Och han är ju på plats för att närvara vid Invictus Games 10-årsjubileum. Bland annat så kommer man hålla en ceremoni för att belysa detta i St. Paul-katedralen.
Men Sara, den brittiska pressen fokuserar såklart på någonting helt annat. Inte så mycket Invictus Games utan mer på om Harry kommer träffa sin familj eller inte. Det är ju så att Harry har inte träffat William så vitt vi vet. Sen Kate kom med sitt cancerbesked. Han träffade sin pappa mycket snabbt, max en halvtimme 40 minuter. Efter att kungen hade fått sitt cancerbesked. Det var ju då Harry kastade sig på ett flyg till London från Los Angeles. Men så mycket mer än så har de inte setts eller haft kontakt, vad man vet.
Nej, och enligt flera källor så ska ju faktiskt Harry och Meghan ha fått reda på både då kung Charles insjuknande och även Kates cancerbesked samtidigt som resten av världen fick ta del av den här nyheten. Och jag tycker det säger väldigt mycket om sprickan inom familjen, att man då inte ska kommunicera det tidigare.
Man litade väl inte på dem, att precis, de skulle hålla det tätt?
Utan man valde att förmedla det till Harry och Meghan samtidigt som hela världen fick reda på det.
Ja.
Och flera medier som sagt skriver ju då om ett eventuellt möte mellan Charles och Harry. Man har skrivit om att man tror att det då ska ske ikväll, men det finns en hovexpert, Angela Levin, som säger i alla fall att hon tror inte att Harry får träffa Charles i en rum. Och jag tycker att vi ska lyssna lite på vad hon säger.
I also know that Queen Camilla will not let Harry talk alone to his father. She was there last time. He can't be trusted, and I think King Charles is vulnerable. He might say something about his health, which you can absolutely bet will go around everybody because it will make Harry a lot of money. And I'm sorry to be so cynical, but I think that he is in a place that's really still full of resentment. He can't move on.
Ja, enligt Angela, så hon hävdar ju att det är drottning Camilla som då inte tillåter Harry att prata enrum med sin pappa. Och enligt Angela Levin så kan ingen lita på Harry, det är det vi tänker också. Och att det då skulle göra Charles hälsotillstånd värre. Och hon har väl på något sätt en poäng i det, för att det har ju ändå visat sig att mycket personliga saker har kommit fram i Harrys, dels dokumentären som han och Meghan gjorde för Netflix om hur de klev ut i kungahuset, men också hans självbiografi då, The Spare, eller Den andra som den heter på svenska. Så han har ju tagit konversationer, privata stunder och beskrivit dem för en hel värld.
Så alltså, i detalj också.
Jag förstår att de inte har tillit till honom, eller litar på att han håller tyst.
Men som sagt, alla dessa spekulationer då huruvida prins Harry ska träffa Charles eller inte, det fick faktiskt Harrys talesperson att sätta ner foten och göra ett uttalande. För enligt honom så beror det på att kung Charles, han har så pass liksom fullspäckat schema under den här tiden som Harry är i Storbritannien, att de inte kommer att hinna ses. Och man lägger även till att Harry hoppas att snart få träffa Charles. Han skriver så här: hertigen förstår självklart sin fars agenda med åtaganden och olika andra prioriteringar och hoppas få träffa honom snart. Slutcitat. Var det lite för att markera och liksom få slut på de här spekulationerna om det skulle bli ett möte eller inte?
Det tror jag, men det här får ju mitt hjärta att brista lite grann. Mm. Harry bor i Los Angeles sedan lång tid tillbaka. Han är ändå son till kung Charles. När en pappa inte hinner ens lägga en kvart eller halvtimme på att träffa sin son som bor utomlands. Nej, det gör mig bara ledsen. Jag förstår ju sammanhang. Alltså jag ska inte vara sån. Jag förstår ju premisserna bakom och det vi pratade om nyss, det här med tillit och att liksom kunna lita på att någon inte pratar bredvid mun och sådär. Men det är väl ändå jättetragiskt att far och son inte kan ses när Harry nu ändå är i London.
Nej, men det är jättehemskt. Alltså tänk ifall att ens egna pappa inte skulle vilja träffa en. Alltså det är ju ont i hjärtat bara av att tänka på det. Och enligt hovexperten Ingrid Seward så finns det ett visst krav som skulle kunna få Kate att gå med på en träff med Harry. Om inte då under hans besök nu, men i framtiden. För vi vet ju att Kate och Harry, de var ju innan han träffade Meghan väldigt nära vänner. I Harrys biografi Spare så titulerar han till och med Kate som den syster jag aldrig haft och alltid velat ha. Och jag menar, de umgicks ju jättemycket och gjorde många projekt tillsammans och sådär. Men på senare år så har ju relationen mellan Kate William och Harry och Meghan försämrats. Vi har ju sett dem de senaste åren vid några liksom officiella tillfällen som drottningens tronjubileum, drottningens begravning. Men ingen har ju sett dem faktiskt prata med varandra och det har ju varit en ganska påtaglig stel stämning.
Mm. Och den här hovexperten då, Ingrid Seward, hon är ju då chefredaktör för Majesty Magazine. Hon är ju inte helt säker på att Kate kommer att återförenas med sin svåger. Ja, särskilt nu då, under besöket i London. Men hon har ju en teori. Jag vet inte om det ligger något i det, men hennes teori är ju då att det är mycket osannolikt att William kommer träffa sin bror. Mm, visst, han har ju andra prioriteringar, han har mycket att göra. Särskilt när kung Charles har dratt ner på sitt. Men när det gäller då Kate så återstår det att se om hon är villig. Har hon energi att börja försöka läka sprickan mellan bröderna i denna stund, frågar sig då Ingrid Seward. Men hon tror att det enbart skulle ske ett möte om kung Charles ber henne om det. Och det skulle vara den enda anledningen till att Kate skulle gå med på att sitta ner en stund med Harry. Det är Charles i så fall.
Mm. Alltså just så här, om kungen skulle be om det, då skulle hon göra det. Och det säger också ganska mycket. Jag tror liksom att Kate har nog tagit ganska så illa upp om alla skriverier och uttalanden som faktiskt både Harry och Meghan har gjort om henne och familjen. Tänk dig då från att gå ifrån att stå så nära varandra, dels som kollegor men också liksom familj och stötta varandra i ja, men den här hårda brittiska tabloidpress-situationen till exempel. De har varit ett enormt stöd för varandra till att liksom spela helt olika lag och liksom snarare spela mot varandra helt plötsligt. Så att, jag tror också att det krävs att det är kung Charles som önskar ett möte mellan dem alla för att någon form av återförening ska ske.
Mm. Hon är plikttrogen och lojal. Det har hon ju bevisat gång på gång mot den brittiska kronan.
Och står även kung Charles väldigt nära.
Ja, men vi kommer ju följa det här och se vad som händer. Det är ju så att Harry ska ju vara ett par dagar i alla fall i Storbritannien så att vi lär få veta.
Och om de ses så kommer vi få veta det också.
Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Det var ett stort fokus på statsbesöket, men det var historiskt. Och vill ni ha dagliga nyheter om kungligheter så följ oss på sociala medier. Var finns du, Sara?
Man hittar mig på Instagram och på TikTok på royalistan.se. Och var finns du, Jenny?
På Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där.
Och fortsätt gärna att skicka in lyssnarfrågor till oss. Det gör man på kungligt@aftonbladet.se. Nästa vecka så spelar vi in ett stort frågeavsnitt där vi svarar på alla era lyssnarfrågor.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.